Herre, vi prisar dig och du ska hjälpa oss den här sista lektionen, Herre, att vi kan tala ödmjukt, tala med kärlek, men ändå vara raka och vara ärliga mot varandra. Herre, välsigna du ditt ord med den heliga andes närvaro. I Jesu namn. Amen. Jag lärde känna en grundaren av pingströrelsen i Portugal, Tage Stålberg. Lärde jag känna väldigt mycket och var ofta, flera gånger på bibelskolan i Portugal och åkte från Madrid rakt över till Lissabon. Och jag hade alltså möjlighet att sitta ner och tala med en av de stora, stora pionjärerna i svensk pingströrelse när det gäller Europamissionen. Han skrev en bok som hette Rom har talat. Den finns säkert på några bokhyllor bort igenom. Och jag har läst den flera gånger, men jag ska bara innan jag börjar läsa bara ett litet avsnitt här. För att bevisa för er den starka religiositet som finns nedlagd hos det katolska folket. Och jag brukar säga, om vi gjorde hälften av vad de gjorde och de gör för att komma rätt med Gud, så skulle vi, våra församlingar, se mycket, mycket annorlunda ut, det lovar jag. Men det står så här. I Lissabon hade man trimmat ihop 800 barn från de olika kyrkoförsamlingarna. Och dessa läste sina mässor till förmån för kanoniseringen av ett nytt katolskt helgon, Beato Nuno. Nu får man väl tro att den heliga jungfrun påverkar hans helhet påven så att han känner sig manad att förse kristenheten med ett nytt helgon. Men i alla fall, dessa barn överlämnade till den närvarande ärkebiskopen en så kallad girland av andliga blommor bestående av 25 063 mässor, 11 108 nattvardsfirande, 12 605 andliga sammankomster, 17 682 besök hos det heliga sakramentet, alltså eukaristin, 29 059 böner till bradband, 22 085 välsignelser, 100 794 mindre böner och 28 825 offer, 62 023 diverse gärningar samt 8 150 goda gärningar och så vidare. Och det lämnar man alltså över till ärkebiskopen för att han skulle lyssna, de skulle lyssna och om möjligt då förklara den här Beato Nuno som helgon i Portugal. Ni förstår att det finns en iver hos katoliker att verkligen hitta fram till Gud. Men de kommer aldrig fram. De kämpar och de sliter. Och jag vet, i Mexiko så finns det en... Ja, det finns alltså olika jungfruuppenbarelser i olika länder. Fatima i Lissabon och La Virgen Guadalupe, eller Jungfru Guadalupe i Mexiko. Varje år så har man där en stor, stor ceremoni där man kommer krypande på bara knän. Man går med sand i skorna. När man inte äter mat på flera dagar. Och när man kryper upp för trapporna blodiga för att på något sätt blicka Gud. Och att gärningarna ska nå fram och på något sätt hjälpa dem alltså att komma över den slutliga delen och hem till himlen. Det här är deras vardag i den katolska kyrkan. Och så kommer vi då och säger, genom tron på Jesus Kristus ska du vara frälst. Ni ser skillnaden här emellan, va? Men då gäller för oss att vi är ödmjuka, inte allt för stöddiga egentligen. För jag har lärt känna enormt fina kristna katoliker som många inte når upp till fotknölarna på när det gäller goda gärningar och heligt arbete. Så det där kan det vara, mina kära vänner. Och jag ska helt kort nu bara stanna inför skillnaden mellan katolsk och luthersk frälsningslära. Romerska kyrkan är ju en sakramental ordning av allra högsta grad. Och de sakramenten är ju viktiga för allt från frälsningen över skärselden hem till himlen. Där finns olika sakrament som hjälper oss igenom. För det katolska barnet så är dopet en handling som befriar barnet från arvsynden och gör det fullständigt rent. Har ingen synd, bär inte på syndens skuld, är fullständigt rent inför Gud. Sen växer barnet upp och naturligtvis syndar vi är syndare allihop. Och man har behov att återigen gå tillbaka till kyrkan och be om hjälp. Och då är alltså boten och bikten det området där man har en chans att bikta sig för de dödliga synderna. Det är inte frågan om de veniala, de mindre synderna. För de kan du klara av själv genom att gå till Gud och be om förlåtelse. Men dödssynderna som gör ett tvärstopp i den andra utveckling, de måste ske i kyrkan och genom en präst. Så prästen har en väldigt viktig funktion i den katolska kyrkan. Han handhar alltså de sju sakramenten och han är den enda som kan utföra det på rätt sätt. Den katolska kyrkans handhavande av sakramenten är viktigt och orden och ordvalen och gesterna är oerhört viktiga. Det tar lång tid för en präst att lära sig allt det här. Det finns en präst som heter Richard Bennett och jag vet kanske en del av er har läst om honom på nätet. Han har en egen webbsida som heter BereanBeacon.com. Och där har ni en hel del av artiklar och han har också avgett sitt vittnesbörd där han talar om hur svårt det var och svårt det var att lära sig allt det här och göra det på rätt sätt. För en katolsk präst kan inte kosta på sig lyxen och göra det felaktigt. Varje ord har sitt värde och varje gest har sitt värde. Så därför så var det här, är det viktigt och det tar lång tid för prästerna att lära sig det här. Visst har liturgin en stor betydelse i svenska kyrkan och även kanske andra kyrkor. Men i den katolska kyrkan så är det direkt avgörande. Och här är det alltså viktigt för prästen och prästens position. Därför, för att det ska bli riktigt, så har man alltså en så kallad successionsordning. Det betyder att prästerna har alltså blivit utnämnda av en biskop som i sin tur har blivit utnämnd av en annan biskop som i sin tur bla 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 blev utnämnd någon gång av aposteln Petrus. Så det finns alltså en obruten linje, säger de, av successionsorden som ger dem rätt att göra det de gör och också ger dem kapaciteten av att göra det på ett rätt sätt och också inspirerat av den helige ande. Vi ska återkomma snart till några av de här olika sakramenten, för de kan vara väldigt intressanta. Men låt mig bara stanna först inför rättfärdiggörelsen. Det här är ju själva kärnan och skiljelinjen mellan katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan. Det är synen på rättfärdiggörelsen. Och ordet rättfärdiggörelse, det vet de flesta av vad det betyder att bli förklarad rättfärdig på, genom Kristi förtjänst, höll lagen, gick i döden för våra synder och genom att tro på honom så tillgodogör vi hans rättfärdighet. Så att det här kommer ju ofta fram i undervisningen, då ställs rättfärdiggörelse mot fördömelse. Och det ska vi inte syssla allt för mycket med för tiden inifrån oss. Men det är viktigt att förstå att rättfärdiggörelsen i den katolska kyrkan är inte alls rättfärdiggörelse i den protestantiska kyrkan. Utan i dopet så blir barnet rättfärdigt, renat. Denna rättfärdighet kan en katolik förlora och gör det, håller på att säga, ganska snabbt när han växer upp. För vi kan inte leva ett syndfritt liv. Och det gör alltså att han har behov alltså att få återvinna det igen. Och det, som jag sa, det gör han genom bikten och genom bekännelse och boten, och det ska vi snart återkomma till. Den katolska kyrkan menar att rättfärdiggörelsen och överhuvudtaget sakramenten verkar utifrån ett nådskoncept. Den nåden är en kraft som tillförs den troende så att han orkar och kan leva ett liv, ett kristet liv. För oss som protestanter så är nåden ofta, är det alltså en attitydfråga från Gud. Han visar oss favör, nåd och denna välvilliga inställning till oss. Men vad som händer är ju att när vi tror så tror vi på Jesus av nåd, vilket betyder en fri gåva till oss ifrån Gud. Utan egna meriter och utan någonting som kan uppfattas som meriter. När det gäller dopet, och låt man snabbt hoppa till eller gå vidare, så är det här en mycket, mycket diskuterad fråga. Det är ju alltså så att, som jag sa, dopet renar barnet. Och är det så att du är vuxen så är samma sak där. Du blir renad, du blir arvsynden försvinner och du blir nollställd. Ingen skuld. Och det här var ju så att många i den första församlingstid och senare, inte första men senare, så väntar man på att döpas därför att man ville vara säker på att när man döptes så skulle det vara kanske väldigt nära döden. Så man gick direkt över, skuldfri, nollställ, alltihopa i ordning. Och man väntade ofta att döpas till långt, långt fram i livet. Senare så gjorde man inte så, utan man döpte sen barnen väldigt snabbt. Och barndopet har ju många, många historier omkring sig. Nöddop, man sprutade in vatten i kvinnans lida. Man försökte på allt sätt nå barnet med det här vattnet och befria då henne eller barnet från skuld och från synd. När det gäller Guds ord och den protestantiska och lutherska synen får vi säga så att det är ju helt annorlunda, att det är tronyckeln till vår frälsning. Och där är dopet, i alla fall enligt baptistisk syn, så är det en dramatisering av det som har hänt i tron. När vi går ner och döps och vi vuxna går ner i dopgraven och begravs och uppstår igen, så är det en dramatisering av att jag har lämnat mitt liv i Guds händer. Jag är förlåten, jag har begravt mitt liv, jag uppstår nu till en ny människa. Så det finns en väldig skillnad då när det gäller dopsynen i den katolska kyrkan hos oss. I vår bibel står det att den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det betyder alltså att du kan vara döpt, men du tror inte. Och du kan vara du tror och inte vara döpt, men det står att om du inte tror, står det, så ska du bli fördömd. Alltså tron bär upp dopet, och dopet, tron är den viktigaste handlingen i själva dopet. Den tro som undfås av Guds nåd leder ögonblicken till att Gud förklarar syndaren rättfärdig. Och jag lämnar det kanske. Sen i nästa, när det gäller nästa sakrament, så är konfirmationen. Jag vet om ni, jag tillhör de som är konfirmerad. Jajamän. Jag fick pris när vi hade konfirmations. Det vet man, fick ju göra konfirmation. Prästen frågade oss. Jag hade en jätteunderbar präst som frågade oss då inför föräldrarna. Man skakade ju som ett asplöv. Och så där. Men jag var faktiskt ganska duktig. Jag fick 25 kronor. Prästen kallade in mig sakristian och sa, du ska få 25 kronor med. Du var duktig. Och då var jag idrottsman, så jag kastade diskus på den tiden. Gjorde det väldigt bra. Så ja, det första jag gjorde, jag köpte ingen salmbok, jag sa inte det till honom. Men det gick jag köpte med en disk för 25 kronor, det fick jag. Och det blev faktiskt ett par kronor över också. Men vi hade, tack och lov, en fantastisk präst. En underbar präst som levde för Jesus. Och jag är så tacksam för att den konfirmationsprästen var ett levande bevis för Guds fruktan. För det var han faktiskt. Men i alla fall i den katolska kyrkan så är konfirmationen det ögonblick då ett sakrament som förmedlar den helige ande. Du blir alltså få del av den helige ande genom konfirmationen, som också fullbordar dopets sakrament. Handpåläggningen erkänns av katolska kyrkans tradition som sakramentets ursprung. Och som av vikt naturligtvis själva i handlingen. Vi kristna, vi får inte anden genom konfirmationen. Det vet vi om. Jag tror ingen av oss här som upplever så. Utan vi får, den som är i Kristus är en ny skapelse. Och den som har Jesus i sitt hjärta har också den heliga ande. Vi behöver inte vänta, vi behöver inte gå på överkurs när det gäller att få anden. Vi får den härligt, underbart genom tron på Jesus Kristus. Där skiljer vi oss naturligtvis enormt. Så kommer vi kanske till den viktigaste, det som bär upp hela sakramentsläran i den katolska kyrkan, så är det eukaristin. Herrens måltid, eller nattvarden som vi kallar det för. Och här vill jag vara väldigt ödmjuk. Och här vill jag vara väldigt försiktig. Men ändå kan jag inte dölja sanningen i det här. Jag måste ju vara sanningsenlig. Och jag har väldigt svårt att förstå innebörden av Roms lära om eukaristin. Jag måste utveckla det här. Nu bara rinner det iväg. Ja, det står väl någonstans där, va? Står det någonting om eukaristin där, va? Ja, det gör det. Ja. Vi hörde av Lennart Jareteg. Det är så här, va, i katolska kyrkan. Att när det är mässa jämt i katolska kyrkan. Det är ju ständigt varenda dag så firas det mässa. Och då när prästen lyfter upp oblaten över oblatfatet och uttalar konsekrationsorden, då blir ju alltså bröt, ostian blir ju Jesu kropp. Fullt ut, gudomligt och mänskligt. Och bryter man sönder brödet så blir varje del lika mycket Jesu kropp och Jesu gudomligt och mänskligt. Därför är det så att man har firat nattvarden eller eukaristin, samlar man ihop alla överblivande smulorna och lägger det i ett litet skål, en liten skål eller ett litet fat som man kallar tabernaklet. Och i tabernaklet så vet man att om det finns bröd i tabernaklet så lyser en lampa. Och då vet man att Kristus är i tabernaklet. För Kristus är ju alltså kroppsligen, gudomligen i brödet. Och därför så när man går förbi tabernaklet så böjer man sina knän ödmjukt och tackar Gud för. Och det här har ju varit, ska vi säga, en enorm skiljelinje mellan enkel, ska vi kalla svingliansk nattvardslära och den katolska kyrkan. Jag har väldigt svårt att förstå, och det här ska ju ses som en tros handling, och förstå att brödet kan övergå och bli Jesu kropp. Det betyder ju, om man nu låter logiken ramla på fullt ut, att vi äter Jesu kött. Eller hur? Och det här är ju väldigt, väldigt svårt för mig att få det här att gå ihop. Samtidigt som man kan känna viss respekt för katolikerna som ser Jesus i det här offret. Jag läste en på nätet en liten artikel. Det var en fråga ställt till en diakon i katolska kyrkan i Sverige. Och det var en som frågade om en katolik ville gärna vara med på en protestantisk nattvardsfirande. Och då frågade han eller hon diakonen, vad ska jag göra? Då svarade han så här att han respekterade henne först, och så sa han så här: samtidigt så skulle jag vilja säga till att inte vara med. Därför att det finns ingen präst i Svenska kyrkan som kan förvandla brödet till Jesu kropp. Så det blir alltså inte en riktig nattvardsgudstjänst. Så håll det därifrån. Be gärna för prästen och be gärna för kyrkan. Men vi, och det menar han ju då med emfas, är den enda kyrkan som kan frambringa Kristus närvarande fysiskt i gudstjänsten. Därför så lever ju katolska kyrkan genom sitt sakrament i närheten av Jesus Kristus. Fysiskt. Vi talar ju om den andliga närvaron i den lutherska kyrkan, i den evangeliska kyrkan. Den andliga närvaron genom den helige ande. De talar om den fysiska närvaron genom offret eller genom eukaristin. Och jag ska inte gå in för en till massa teologiska förklaringar här som man hittar i katekesen på nätet. Men låt mig säga några saker om vikten av eukaristin i den katolska kyrkan. Man säger att eukaristin skiljer oss ifrån synden. Det betyder att Kristi kropp som vi tar emot i kommunionen är utgiven för oss. Och blodet som vi dricker är utgivet för de många till syndernas förlåtelse. Därför kan inte eukaristin förena oss med Kristus, utan att samtidigt rena oss från de synder vi begått och bevara oss för framtida synder. Då förstår vi vikten av att eukaristin har alltså en oerhört teologisk betydelse för den andliga utvecklingen hos de katolska medsyskonen som vi träffar på. Så att det här är för dem något verkligt och väldigt allvarligt. Genom samma kärlek som låter flamma upp i oss bevarar eukaristin oss för framtida dödssynder. Alltså synder som vi måste bekänna inför prästen. Alltså att veniala synder kan man alltså bekänna rakt ut. Min för Gud, min förlåt, det hindrar oss inte från det eviga livet. Att förlora eviga liv. Utan här är det frågan om dödssynder. Och det har alltså att göra med mord, äktenskapsbrott och alla de här svåra synderna. Och om man inte då bekänner dem inför prästen och utför de botshandlingar som han föreskriver, så hamnar du omedelbart i en situation där inte ens skärselden kan hjälpa dig. För att klara dig genom skärselden, vi återkommer till om några minuter, så måste du ha dött i en nådesituation. Det betyder att du ska ha fått del av en nådehandling av något slag, så du lever i nåden. Om du inte är det, om du inte har hunnit att göra bot och bättring från dina synder, utan har fått avlösningen från prästen men inte gjort det du ska göra, så finns fortfarande chansen i skärselden att befrias och renas inför himmelriket. Ja, man kan ju ställa frågan om det här är vidskepelse eller inte. Och när man talar om det här så är det alltså en tolkning som är unik på allt sätt och som jag har svårt att ta emot, som jag har svårt att tro på, som jag tror är direkt farlig. Därför att det här gör ju att man får en helt annan bild av sin egen trosupplevelse, sitt eget trosliv. Och att sakramenten skulle kunna göra det som du och jag måste göra genom att då bekänna vår synd och ta emot Jesus till förlåtelse. Besökarna i den katolska kyrkan betraktar den fysiska substansen, brödet, som om det verkligen vore Guds lamm. Det är det här som är så viktigt för dem. De flesta katoliker kan inte förklara det här. De flesta katoliker har ingen egentligen teologisk underbyggnad och förstår och kan förklara, utan enkla människor oftast i Sydamerika som vi känner till från, så det är ofta enkla människor som är katoliker genom att pappa och mamma var katoliker och sen då har följt med, men man har ingen större kännedom av den katolska läran på något sätt. Paulus säger på följande sätt, och jag läser med stor ödmjukhet, men jag läser ändå: jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Jag skrev en artikel i Dagen för ett tag sedan där jag tog upp debatten med Maria Hassegren, pressattaché från katolska kyrkan. Och jag tog upp den här, men jag fick ju svar på tal naturligtvis, och det knakommet. Vi talade förbi varandra, jag fann ingen idé att fortsätta debattera med henne. Men i vilket fall som helst så försvarade hon naturligtvis med näbbar och klor den katolska tron, och jag lämnade debatten. Men vi hade en ganska intensiv debatt, hon och jag tillsammans. När det gäller botfrågan, är det kvart över jag får hålla på eller? Har vi kommit till den? Ja. När det gäller bikten och boten så är det här också något väldigt viktigt för katolska kyrkan. Boten eller bikten ska alltid ske inför prästen. De dödliga synderna kan endast få avlösning genom prästen. De mindre synderna kan du få förlåtelse för, det ordnar du själv. Men de dödliga synderna måste prästen vara med. Och han ska också diktera villkoren och den bot som står i proportion till den synd som du har begått och de dödssynder som du har begått. Och då ger han också den bot som står i proportion till dig. Och det är bara han som kan göra det. Så det är viktigt för att man binder alltså människor till kyrkan från början till slut. Genom dopet, över hela livet, genom äktenskapet och sen genom sista smörjelsen, så är det kyrkan som står för allt det här. Och jag sa till förra i början, jag respekterar mina kära katolska vänner för den övertygelse som många har, den kamp de för att komma fram till frälsningsvisshet. När du och jag blev frälsta, kom du ihåg det? Du fick möjlighet att böja dina knän och enkelt ta emot Jesus i ditt hjärta. Och i det ögonblicket blev du född på nytt. Och Jesus flyttade in i dig. Du visste från det ögonblicket att du var frälst. Det var ingen tvekan om det. Och det har vi burit med oss. Och det är en styrka i vårt andliga liv att kunna säga det. Vi bör be för våra kära katolska vänner att de blir befriade, kommer fram till full visshet om sin tro och befrielse från den här otäcka, ska vi kalla nästan ångesten, när man närmar sig avslutningen på livet. Boten, den har sin egen rytm. Det är prästen som hälsar dem välkomna, eller den som ska då bikta sig. Man läser ur Guds ord och det ska upplysa samvetet. Och du ska i ånger visa att du vill omvända dig och inte fortsätta. Du ska rannsaka ditt samvete och forska ditt inre så du kan bekänna alla dina dödliga synder. Så det inte finns någon kvar lämnad som du vet som inte har fått en prästlig avlösning. Så det här kan du läsa om i katekesen som står. Och det står så här i paragraf 1449 i den katolska katekesen. Den avlösningsformen som är i bruk i den latinska kyrkan uttrycker det väsentliga elementet i detta sakrament. Barmhärtighetens fader är källan till all förlåtelse och han förverkligar försoningen av synderna genom sin sons påsk och gåvan av sin ande genom kyrkans bön och tjänst. Men det är alltså inför prästen det ska ske och det är han som förmedlar avlösning. Ja, jag svettas lite grann. Tycker ni är jobbigt här? Va? Orkar ni? Ni har suttit här länge, suckat. Ja. Och ni kära vänner, det här är alltså så att den här bikten kallas ofta, den här handlingen då kallas för biktens eller försoningssakrament, medan dopet kallas för tronsakrament genom att föräldrarna ska garantera tron och uppväxten av barnet som upplever dopet. Man heter försoningssakrament, den som står inför prästen försonas, hans synder blir förlåtna och han får alltså göra bot. Det här med att göra bot i den katolska kyrkan, det har vi sett mina kamrater och jag i Sydamerika säkert många gånger. Jag har sett dem krypande uppför trapporna blodiga. Jag har sett dem kyssa golven. Jag har sett dem, de har gått långvägar, jag nämnde om det. De går med sand i skorna och så vidare. Plågade och de svimmar av. Ambulanserna står utanför katedralen i Mexiko när man har firat La Virgen Guadalupe och hennes festligheter. Och det är många som svimmar av. Många som inte orkar längre. Och de kommer inte ända fram en gång. Det här är, samtidigt pågår det här med att man samlar artister, skådespelare och andra som sjunger sånger och det är en väldans fest och det är mycket dans och det är mycket ljud i omkring den här festligheten. Det är ett religiöst folk, det sydamerikanska folket. Men tyvärr så når de allra flesta aldrig fram. Någon har sagt, behöver vi missionärer i Sydamerika idag? Ja, men det finns så mycket troende. Och så finns det så mycket katoliker, de ska väl inte behöva predikas för. Det finns ju ett dokument som heter Carta Ecumenica som Sveriges kristna råd antagit. Där man alltså säger nej till proselytism och säger man ska inte verka och försöka få andra av annan tro, kristen tro, att gå över till en annan rörelse. Man ska inte jobba med sånt. Och man sätter alltså press på missionärer som åker i de här länderna. Men jag ska säga er kära vänner, många av de här som sitter där i Sveriges kristna råd har aldrig trampat i samma skor som de här stackars människor gör i Sydamerika. De har inte gråtit samma tårar som de har gjort i förtvivlan över att inte veta om de är frälsta eller inte. Nej, jag tror att det är viktigt för oss att vi får vara med och vara ljus i en tid då många människor kämpar för att nå ända fram. Ska vi se, nu förstår jag, har en bit kvar här. När det gäller syndarens botgörelse, kan vi sluta eller säga färdigt där då, så gäller det ju då sätter ju alltså prästen ramar för vad du ska göra och det kan ju betyda att du ska läsa Fader vår en massa gånger eller Ave Maria exempelvis, du ska gå till en viss plats, du ska göra vissa saker. Och sen om du har begått allvarliga synder ska du alltså gottgöra de familjer som du har skadat. Och har du stulit ska du se till att betala tillbaka pengar och så vidare. Så det finns med själva botgöringen. Mycket av det här som jag sagt står inte i Bibeln. Det står inte att synder ska bekännas för prästerna, ska bekännas direkt inför Gud. Nya testamentet känner inte till ett prästämbete vid sidan av det allmänna prästadömet. Gottgörelse finns i Kristi försoning och blod och vi kan aldrig gottgöra Gud tillräckligt. All synd är dödlig, finns inga dödliga och mindre synd utan alla är dödliga och skiljer oss ifrån Gud. Den tidiga kyrkan hade ingen aning om muntlig bekännelse, bot, skärsel och avlat, det fungerade inte, fanns inte. Bekännelsen i den tidiga kyrkan var offentlig och hade endast att göra med grava synder och gjordes endast en gång i livet. Tertullianus är den som skiljer mellan veniala synder och dödliga synder. Och då på hans tid så gjorde man en enda bekännelse en gång om året. Det var inte varenda söndag eller varannan söndag eller flera gånger i månaden, det var en gång. Bekännelsen i den tidiga kyrkan, ja just det. I slutet på andra århundradet så introduceras idén om syndaförlåtelse inom bikten. Och dessutom hörde man för första gången om skillnad mellan veniala och mortala synder. Genom Origenes från Alexandria i nuvarande Egypten och från hedniska och filosofiska influenser och genom Gregorius den store fick bekännelse och bot dogmatisk auktoritet. Personlig bekännelse inför en präst blev inte fullständigt accepterad för under 6:e och 7:e århundradena. Och den första nedtecknade avlaten dateras från 8:e århundradet. Då kommer vi in på det här med avlat som är också ett väldigt speciellt tema i den katolska teologin. Att kunna, det betyder inte att man köper sig egentligen fri i skärselden. Avlatten betyder, alltså om du har begått synd och inte betalat priset eller tagit straffet här i livet så kan du få avlat. Det kan vara så att någon betala en präst och ha en mässa för dig. De ber vissa böner, rosenkransen eller vad säga, och de ber till Maria och så vidare för att korta av distansen i skärseln. Men det är för att man ska ta bort det timliga straffet som kommer på en synd. Och därför kunde du köpa avlat. Och det här gick ju som vi alla vet till det gick inte bra det här. Jag vet inte ordet, jag kan inte säga det men det gick inte bra. Utan under reformationens tid så blev det ju en schism där kan man väl nästan kalla det korrumperas prästerskap gav avlat i miljoner, sålde det, fick betala dyra pengar för att få det timliga straffet förkortat. Som jag sa så är all synda bekännelse till Gud och ska bara läsa något ord för att jag vill alltså visa att det är sant. Det står i 32 salmen, då uppenbarar jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du min syndaskuld. Kunde man göra så gamla testamentet så kan man väl göra en ny, eller hur? Mina barn, säger Johannes, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och så skulle jag kunna fortsätta då. Men bikten är viktig och det är som sagt prästerskapet som håller nycklarna till boten och botgörelsen. När det gäller skärselden så kan det vara intressant att veta. Jag ska tro jag har det, ska läsa det för dig. Jo, det var nämligen så här. Och jag ser här, jag hade det här. Jag är som Solveig här ute. Men jag har inte mycket papper. I alla fall, det stod så här att varje lördag så befriar Maria människor från skärselden. Det ligger i den katolska traditionen. Att hon har den uppgiften. Och skärselden är enligt katos tro också Roms eller biskopens jurisdiktion. Det är han som bestämmer om avlater, det är han som bestämmer hur mycket och så vidare, hur mycket man kan korta av i det här straffet. Så det ligger hos påven. Skärselden är en verklighet och den föder ångest och den föder skräck hos många människor. Ni har väl kanske i skolan läst Dantes Inferno, har ni gjort det? Har ni sett, nu ska jag visa här, vet ni. Nej, den är inte där, men han kommer snart. Ja, det har vi redan sagt. Det har vi. Skärselden. Det är inte från Dante, men det är en ganska bra bild tycker jag. Ifrån skärselden. Det här är en verklighet för många. Skärselden är alltså inte bara en tro på att man skiljer sig från Gud under en viss tid. Det är många som också tror att man ska plågas. Det finns alltså i skärselden ett mått av smärta, står det på ett ställe. Och det betyder alltså att människan alltså får stå ut under årtusenden, och hur lång tid det vet inte jag, men du får stå ut alltså med en pinans smärta och vara skild ifrån Gud under hela den här tiden. Skärselden, den fanns inte, och den är naturligtvis under första tiden. Det är inget som man kan förklara utifrån Nya testamentet, utan det hittar man i Makkabeerböckerna, och där står det helt enkelt om skärselden. Men skärselden fick status av en dogm vid konciliet i Florens 1442, alltså för ungefär 550 år sedan. Och den viktigaste beståndsdelarna i skärselden är följande. Efter dödsögonblicket behövs det en reningsprocess. Alltså de som inte renade, inte har betalt priset för sina dödliga synder och gjort bot och bättring, de får hamna i den här processen. Skärselden inbegriper något slags smärta som står här. Ska vi se om det står någonting där. Eller jag skriver det här i alla fall. Reningsprocessen kan påskyndas genom bön och mässoffer till levande Gud. Och det här är en kostnadsfråga. Det här kan vara dyrt för en vanlig, en enkel, fattig människa i Sydamerika. En dollar säger jag, beroende på myntet. Jag säger en dollar, $2, $5 kan vara väldigt dyrt för en familj att betala till prästen, för att på det sättet korta av distansen för mamman, pappan, bröderna, syskonen i skärselden. Men det är någonting som man gör, och det man gör ständigt. Ja, men jag återkommer till den enkla tron som vi har. Vi borde tacka Gud för att vi har det som vi har det. Du kunde lika gärna vara född i Indien. Och du kunde lika gärna vara född i den sydamerikanska landsbygden. Det är inte alls säkert, och det är inte en självklarhet att vi är född. Vi är föds in i denna verklighet, och vi, vad vi tror, har fått ta del av den sunda läran och en frälsningsupplevelse som håller över döden. Det där borde vi tacka Gud för, kära vänner, och inte utan, nu ska vi se vad klockan sa. Nej. Jag ska göra ett litet hopp där. Jag ska säga lite grann om Jungfru Maria och frälsningen. Det är ju inget sakrament, men om Jungfru Maria och frälsningen. Jag vill gärna göra det innan jag slutar. Och det är några sidor här. Mariologin, eller läran om Maria, har ju tagit en väldig fart i modern tid. Det har aldrig varit så många uppenbarelser av Maria någonsin. Det är ju, Jesus ser man inte ofta, man hör inte tala om syner när man ser, utan man ser Maria. Fatima i vad heter det, i Portugal, Guadalupe i Mexiko, Lourdes har vi henne där, och så är det många olika, det finns i Chasko, vad heter den där, i ja, i alla fall, det är väl Tjeckoslovakien tror jag. I alla fall, de här, och hon talar genom sina uppenbarelser. Hon talar alltså till folket. Hon talar om omvändelse, om bättring. Hon talar om framförallt ekumenik och förening. Att vi ska förena oss som kristna tillsammans. Och Marias framskjutna plats är oerhört stark egentligen. Och som jag vet inte om jag nämnde om det, men i Österrike så har Maria tagit en speciell plats i den karismatiska rörelsen. Och istället för den heliga ande som talar, så talar genom Maria. Thomas Dixon, som har skrivit boken Enhet under påven. Jag fick läsa det manus innan det gick ut i tryck. Jag sa att det här blir en jättefin historia och mycket intressant, ett vittnesbörd. Det blev så i Österrike att de evangelikala tog större och större plats i den karismatiska rörelsen. Och då började den katolska kyrkan att dra öron åt sig. Och sa att vi måste förändra det här, allt står i boken. Och vi måste flytta över tyngdpunkten på den katolska teologin och den, vad vi anser och så vidare. Och det har så det blivit, och den Maria har tagit över. Och det finns alltså nu enligt boken, och jag har mycket stor tro, en mycket duktig och seriös journalist säger att han har av kardinaler hört att man jobbar nu för att förklara Maria som den fjärde person i gudomen. Det här är alltså någonting som inte görs imorgon, och inte om en vecka, inte om ett år, men det ligger där hos vissa kardinaler idag. Varför gör man så? Jo, därför att hon är enligt katolsk lära medåterlöserska. Hon är del i försoningsarbetet. Hon genom sin kropp överlämnar Kristus, eller får honom att födas, och är med honom hela livet till han dör vid korset. Hon har alltså genomgått en obeskriven födelseprocess. Hon är fri från sin arvsynd, har hon inte del av. Och hon gick i sin död direkt hem till himlen. Och där sitter hon, och där hon förebedjar för oss alla. Det här är ju inget som man ska varken skratta åt eller skämta med. Jag vill bara säga att det här är någonting som tillhör den katolska kyrkan. Den traditionens kontinuitet och utveckling. Där man lämnar bibelordet och låter traditionen ta över. Och det är ju alltid så i katolska kyrkan att katolska kyrkan står över bibelordet. Först kom kyrkan, sen kom ordet. Det gör att kyrkan står över bibelordet och har auktoritet och tolkningsföreträde. Det gör också då att den traditionen blir också tolkningsnyckel till Nya testamentet. 1854 så Pius den nionde, han förklarade dogmen om Marias obefläckade avelse, och Pius den tolfte förklarade, eller som dogm, Marias himmelfärd 1950. 1870 så förklarades påven vara ofelbar i allt vad han läser som ledare, som lärare och herde, när han talar för hela kyrkan. Vi ser alltså en kyrka idag som, höll jag på att säga, genomgår en kris av mycket märkligt slag. Men samtidigt finns det tendenser till, och jag tror att det ligger, höll jag på att säga, en viss intention bakom att förklara Maria, att lyfta fram henne ännu mer. För det skulle blåsa liv i hela den katolska kyrkan. Och jag ska tala om för er att det finns få platser på jorden där man hedrar Maria som i Sydamerika. Där mamman betyder så oerhört mycket. I om Maria står det en hel del. Jag ska väl sluta med det. Maria är Guds unika välsignelsekanal. Och vad som står är helt enkelt det i katekesen. Att Maria kan övertala Gud att säga ja till böner som annars Jesus hade sagt nej till. Så det här är alltså, Maria är alltså på uppgång. Och hon får en ställning som är mycket lik Jesus ställning. Hon är upphöjd över helgon och änglar, kallar för himmelens drottning. Står på sonens högra sida och ber fram våra förböner till Gud. Ja, kära vänner, vi lever i en tid, och vi har hört utav Evi, utav Lennart, utav Solveig, vi lever i en tid som är oerhört splittrad, oerhört motsägelsefull. Och vi lever i en tid då också vår kyrka, frikyrka och statskyrka, står tveksamma och undrande, höll jag på att säga, inför havets dån. Vad ska hända med vår tro och med vår fosterland i framtiden? När jag återvänder och säger, och jag säger det av ärlig uppriktighet, Gud hjälp oss att återigen få liv i Luther. Så han kommer tillbaka igen. Hur vi ska göra vet jag inte. Men i alla fall, någon som träder fram med kapacitet och vågar stå för ordet. Och vågar förklara och ena det troende folket. Jag är trött på allt som heter historisk kritisk metod. Jag är trött på akademikernas klåfingrighet och dissekering av våra texter och våra biblar. Jag ska säga er, jag älskar den här boken. Jag älskar den och jag vill kämpa för den. Och jag vill göra det sista åren av mitt liv. Jag är 67 år, men anser att jag fortfarande har några år kvar. Gud hjälp oss att kämpa, lyfta upp bibelordet, vara stolta över det och be för församlingarnas framtid. Amen. Herre. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig igen. Och jag är så enormt tacksam, Herre, för att du frälste mig en dag. Då allt sågs hopplöst och ute. Då jag inte såg framtiden klar för mig. Då kommer du till mig. Du genom en helig ande flyttar in i mitt hjärta. Anden bor i mig och du, Herre, är min ständiga vakt. Nu ber jag, Herre, för ordet. Jag ber för att det ska öppnas dörrar, Herre, så vi återigen får rädda vårt land från synd och elände. Och att ordet igen blir viktigt för vårt folk. Herre, jag tackar dig för att du är med oss i Jesu namn. Amen. Tack.